when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkomna till Drivet som är vår inspirations- och karriärspodcast. Här intervjuar vi framgångsrika kvinnor i en massa olika branscher och ber om deras bästa tips och råd. Vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund och detta gör vi i samarbete med Acast. Idag så pratar vi med Maria Masumi som är banbrytande matentreprenör, inspiratör och debattör. Och dessutom en klippa till kock. Hon har alltid älskat att laga mat, men när hon kom till Sverige från Iran i 19-årsåldern så blev passionen också hennes driv och så småningom hennes yrke. Hon har vunnit priser för årets yrkeskvinna och årets banbrytare. I somras hördes hon flitigt på Sveriges Radio och dessutom borde ni kolla in hennes kokbok Marias persiska bufféer.
Ja, jag är väldigt lik min mamma. Man kan förändra och förbättra världen genom att engagera sig. För hon var väldigt, väldigt engagerad. Har man en som mamma så behöver man inte ha kanske Nelson Mandela eller Oprah Winfrey som förebild.
Maria, hon är verkligen en riktig fighter. Och i den här intervjun så berättar hon bland annat den väldigt starka historien om hur det var att komma till Sverige från Iran på 80-talet. Och hur hon gjorde för att nätverka och ta sig in i den nya kulturen. Det har ju verkligen inte alltid varit lätt. Men det var roligt för att vi vart ju tipsade om dig från flera personer faktiskt. Mm. För vi visste inte så mycket innan. Men det var väldigt intressant just för att du har en väldigt egen, liksom originell profil. Det känns inte som att det finns någon annan som gör det som du gör. Och att du verkligen har byggt upp allt det själv. Du har, som Josefin, så har verkligen gått din egen väg.
Mm, ja, det är kanske därför jag har för några år sedan fått till och med utmärkelsen årets banbrytare. För det är egentligen den som går sin egen väg, eller den som är banbrytare säger man. Den tänker inte på att nu ska jag göra tvärtom mot alla andra. Nu ska jag vara lite speciell, nu ska jag vara lite kaxig. Utan att man kör bara sin egen race. Man kan inte något annat. Och ofta tröttnar man på andra som går på andras fotspår. De som härmar andra. Så det här är, jag tror det är en egenskap som man måste ha. Det är inte bara i karriären utan även i vardagslivet kan man tycka att man, varför anstränger sig inte människor lite extra? Varför kan de inte vara lite speciella? Och det kan man. Man kan vara lite speciell. Man kan sticka ut på vilket sätt som helst, även om man är sjukvårdsbiträde. Även om man är kokerska. Det märker jag dagligen i mitt arbete. När jag var på väg hit så var jag i en stort varuhus som jag kanske inte ska avslöja namnet på. Och var det där jag var nära att gå fram till en expedit och säga att jag tycker att du är väldigt, väldigt dålig. Man måste vara på, man måste sälja sig själv och man måste göra bra intryck även om man är en vanlig försäljare. För jag släpper inte taget. Jag går direkt och pratar med den ansvarige. Och nu när jag inte gjort det redan på tisdag morgon, jag vet att om jag inte ringer och pratar med chefen där, då kan jag inte lugna ner mig. För det här är inte rätt, det här är inte korrekt. Och det här förlurar även företaget på. Och jag vill inte handla där någon mer om jag ser henne.
Det är intressant att du sa att du kan inte släppa någonting. För då vet du att du kan inte slappna av sen. Det måste ju vara en egenskap som har hjälpt dig väldigt mycket. Vad tror du att det kommer ifrån? Är det någonting som kommer från din familj eller din bakgrund? Eller?
Jag tror att det kommer både därifrån och sen att jag själv också har lärt mig att om man inte anstränger sig fullständigt, om man inte anstränger sig lite extra, ibland för vissa säger att ja, man kan göra sitt bästa, men jag säger nej, man ska, det är 100% som gäller, helst 110%, och ibland för att nå 110%, det behövs inte så mycket större ansträngning, utan det är de lilla, vissa små detaljer som ska sitta på plats för att man ska, så att, för att allting ska bli perfekt. Och det är inte svårt att saker och ting blir perfekta. Inte alltid, men för det mesta. Och det behövs inte så mycket ansträngning. Till exempel bara ett jättebra bemötande. Om maten är inte bra på restaurangen och nöjden är inte kund. Men om den här servitören behandlar gästen som det här vore hans eller hennes gäst hemma. Eller hans bästa vän. Eller att restaurangen var hans eller hennes egen restaurang. Och blev man av med en kund så skulle han inte ha fått sin lön. Tänker man så, då skulle inte man som kund eller gäst vara missnöjd. För bara bra bemötande, att man är trevlig och ärlig och framförallt vänlig och respektfull hos människor. Oavsett hur de ser ut, oavsett hur illa klädda de är, hur ful eller vackra de är. Så ett svar till din fråga är att eftersom jag själv som invandrare och som emigrerade hit på egen hand, jag var ganska ung när jag kom hit, då är man tvungen att göra sitt bästa och börja allting. Jag började nästan från noll.
Hur gammal var du?
Jag var kring 19 år och med iranska måttmätt är man nästan 12 eller 13 år gammal, för man har alltid bott hemma med sin familj, med sina föräldrar, och man är väldigt, särskilt i min traditionella familj förr i tiden, då, där, nu pratar vi om 80-talet, då är man väldigt, man har varit väldigt, väldigt överbeskyddad. Man har aldrig rest själv, man har inte bott själv, som så, det är alltid familjen var runt omkring och inga sociala medier och inga, ja, skulle man gå någonstans så var det, man måste ha ofta sällskap, då är man väldigt, väldigt oskuldfull. Och så 19 år kanske i era öron, dagens Sverige kan låta, ja, ganska mycket, men då är det, då man kan ingenting. Och blir man tvungen att med de förutsättningarna, med den bakgrunden, börja från noll i ett helt främmande land, en helt främmande miljö, utan att kunna språk, då blir man hårdhudad och man lyckas. Och då blir man även lite hård mot andra. Man accepterar inte att man gör, eller andra gör saker och ting med vänsterhanden utan att, eller halvdant, utan det ska vara korrekt och det ska vara ordentligt. När man säger att ja, då se på mig, jag har inte några föräldrar, jag har inte svensk här i Sverige, jag har ingen familj, jag har inte svenska som modersmål, trots det har jag lyckats göra det och det och det, utbilda mig, skaffa mig inte en utan två universitetsexamina på ett främmande språk, samtidigt som jag läser om hjärta och hjärnans funktioner, måste jag översätta vartenda ord och återge dem efteråt på en perfekt svenska på alla tenta och prov. Ja, och det är en utmaning, det är inte lätt. Och sen när man ser att andra som har kanske fått i mina ögon en hel del gratis med nätverk, svenska språket.
För det blev ju så också när både jag och Nina flyttade hit, så kände vi ingen. Vi lärde ju känna varandra via en kontakt i Sverige. Och det har ju sen lett vidare till andra kontakter som har tagit den liksom vidare. Men det har varit otroligt nyttigt. Och det där drivet som du pratar om också, att man måste kämpa lite hårdare. För att för det första, man kan inte språket. Man har ingen aning om hur kulturen är här. Man vet bara ungefär. Och sen att ta sig in här i arbetslivet, det är ju varit jättetufft liksom. Men när man väl har kommit in i det, så är man ju, man känner sig ju väldigt mycket starkare. Och man har fått en helt annan bild av att, ja, men just att bara få flytta till ett annat land och få börja om från början. Det är otroligt nyttigt och jävligt tufft. Men hur kände du med språket? För då var du ändå 19 år när du kom hit.
Ja, det roliga var att jag har alltid varit väldigt språkintresserad, så jag hade gått på kurser i engelska även i Iran, och jag kom hit, jag var inte någon analfabet, utan jag hade gymnasieutbildning när jag kom till Sverige. Och sen att min mamma har alltid varit jätteintresserad i engelska, och så varje sommar gick jag på engelska kurser. Jag var inte så här perfekt i engelska, men jag kunde betydligt mer än många andra invandrare som hade flyttat från Iran eller andra länder när jag läste på SFI eller när jag läste på Komvux. Och just att jag var väldigt, väldigt intresserad av att lära mig svenska och engelska. Kan man engelska, då blir det betydligt lättare att lära sig svenska. Så den tiden, jag minns att både lärarna där, men även på Komvux, tyckte att jag var en språkgeni, för jag lärde mig så snabbt. Jag satt och läste i svenska ordbok, bara bläddrade och läste, och det här är inte ett bra sätt att lära sig svenska. Men text-tv, när jag satt på bussen, så satte jag mig alltid bredvid gamla pensionärer, för de har alltid tid och vänliga och trevliga. De ofta saknade att någon talar med dem, så jag satt och pratade med dem, och ofta sa de, och det var så roligt, varenda mening som jag hade lärt mig eller ord som jag hade lärt mig på kursen praktiserade jag på dem, och alla blev jätteimponerade. Va? Har du bott i Sverige i 3 veckor, 4 veckor? Jag kunde använda svenska ord, språk som Sverige är ett avlångt land, eller att det finns inget dåligt väder utan bara dåliga kläder. Så folk blev jätteimponerade, och jag sökte jobb, och på jobbintervjun var jag också och pratade med nästan som en papegoja. Och alla blev fantastiska. Och sen fick jag jobb i en fast anställning som dagisfröken till och med. Så det var roligt. Jag pratade väldigt mycket. Jag lyssnade väldigt mycket. Särskilt text-tv. Det är så nyttigt. Jag rekommenderar alla att lära sig både att läsa och höra samtidigt. Det svenska. De pratar svenska och sen läsa. Eller se på engelska filmer med text under. Då lär man sig väldigt snabbt. Och sen att det viktigaste är att jag vågade fråga folk och be folk att rätta mig när jag talar fel. Rätta mig, snälla, rätta mig. Det säger jag frågar fortfarande folk, mina vänner. Några av dem lägger tid när jag skriver fel på mejl och säger att det är
bara, annars kan man ju inte lära sig. Nej, om ingen kommenterar. Nej. För oftast tycker de ju, som vi som bor här, så kan jag känna att ingen vill göra det, för de tänker att du pratar så bra i alla fall, så om du säger fel så vill jag inte kommentera, för då blir du osäker. Fast jag vill ju också att det är bättre att du säger, för att annars så kommer jag ju säga fel igen nästa gång.
Just det. Egentligen måste man vara och sen en del rättar inte en, för att de kanske tror att man tar illa vid sig om de rättar. Och sen är ganska många tycker att det är jobbigt. För det, ja, men jag förstår vad du säger. Nej, men jag vill inte att du ska enbart förstå mig. Jag vill ja, men det är inte ditt modersmål, men det spelar ingen roll. Jag vill tala perfekt. Jag vill uttala saker och ting rätt. Men får vara viktigare för mig. Men nu säger jag, nu vet jag vad jag kan, och så nu är jag inte så att allting måste vara perfekt, allting måste vara tunt. Jag vill gärna även njuta av stunden, så det är inte längre viktigt att skriva alla texter. Förut när jag skrev ett mejl, då läste jag det flera gånger, men nu skriver jag spontan utan att läsa, och jag vet att det är mycket som blir, det är slarvfel, men jag bryr mig inte om att rätta.
Men när du flyttade, eller när du bestämde dig för att flytta till Sverige, visste du då redan vad du ville hålla på med, eller varför tog du det beslutet?
Ja, då var det, nej, jag hade ingen aning om absolut ingenting, utan då var det krig mellan Iran och Irak. Ni kan föreställa er dagens Syrien. Alla ungdomar vill bort, och det ville jag också. Flera av mina vänner, barndomsvänner och skolkompisar hade flyttat till andra länder, till USA framför allt, och England och Tyskland. Och kom man från en traditionell familj så lämnar man inte sin dotter bara till en människosmugglare, utan att det ska antingen vara, man ska några syskon, gärna manliga syskonbröder, som man kan tillsammans flytta utomlands, eller att genom giftermål. Och då var det väldigt vanligt, och det är fortfarande, det ser jag även nu, det är många flickor från Irak och Syrien ser giftermålet som enda möjliga lösningen. Och då, jag kom hit till Sverige för att gifta mig, brukar jag ofta säga, trots att jag var ganska ung. Jag hade inte sett min blivande make. Han genom sin familj hade friat i några år, och mina föräldrar hade alltid sagt nej. Men till slut sa jag att jag stannar inte här, jag stannar inte kvar här. Även om jag stannar här så kommer jag och gifta mig med någon som jag ändå inte älskar. För då det var inte så vanligt vid den tiden, i alla fall i vår familj, att man ska bli kär i någon, utan att man, ja, någon friar och sen man ser att om det är okej, om familjerna stämmer ihop och ungdomarna stämmer ihop, då gifter man sig, och sen hoppas man att kärleken ska komma på sikt. Men att respekt och vänskapen ska vara först och sen är det. Men för mig spelar det roll. Ska jag gifta mig här så kan jag mycket väl gifta mig med någon i USA eller Italien. För jag hade en friare i USA och en från Italien. Och då blev det Sverige. Så jag hade absolut ingen aning om vad jag hade gett mig in på. Och tyvärr blev det ett väldigt dåligt beslut när det gäller just äktenskapet. Men då gäller det att bita ihop och fortsätta.
Men då fokuserade du på att plugga, och du fokuserade på ditt jobb.
Ja, absolut. För det här var nästan min räddning. Och redan från första dagen minns jag att jag sa att nu ska jag, det här blev fel. Det här blev det, nu har jag, det finns ingen återvändo. Och eftersom jag själv hade tagit också initiativet och sagt att jag vill flytta utomlands, då kan jag inte, för jag visste att min familj skulle säga, vad var det vi sa, det här var ditt fel, och då är det bara att byta ihop och inte, för jag hade inte avslöjat för dem att det var inte bra, att jag mådde väldigt dåligt här. Då min enda målsättning var att lyckas i alla fall göra något positivt, att skaffa mig en bra utbildning. Egentligen bra. vid den tiden spelade det ingen roll. För min familj var utbildning, universitetsexamen var så viktig. Så här är för nästan 80% av iranska folket. De är fixerade, besatta av universitets utbildning. Och då sa jag ska bara leverera en utbildning till mina föräldrar. Och det gjorde jag, och till och med två stycken ramat in det i och satt i vardagsrummet. Så jag själv har inte tillgång till dem, men det var väldigt viktigt för dem att jag ska göra det. Och då tänkte jag att ja, men nu jag har haft den här förlusten med mitt privatliv och med mitt äktenskap, då ska jag satsa allt för att jag har i alla fall kan dra en nytta av att jag bor i ett land som Sverige som erbjuder gratis utbildning och så mycket möjligheter. Men då gällde det att börja nästan från noll. Så jag började läsa nästan en hel gymnasieutbildning på Komvux. Så jag läste på Komvux. Det har alltid varit parallellt med arbete. Arbeta på dagen, plugga på kvällar eller vice versa. Och tills jag kom in på universitetet. Men jag arbetade ganska mycket också vid den tiden. Och jag fick barn. Jag visste inte ens att jag hade inga planering, ingenting. Utan då var det en ung mamma också till ett barn. Så det var väldigt tuffa år. Att en ung mamma, mycket infekterad äktenskap, både jobba och plugga. Men det här använde jag det ofta, att jag gjorde dubbelskift för att jag ville inte vara hemma. Ibland är det så att två människor, de på varsitt håll är de bra personer, men de trivs inte bra ihop. Vi var inte menade för varandra. Men han är i alla fall pappa till min son, och det måste jag acceptera och respektera nu när vi har gått skilda vägar.
Men vi vill gärna gå in och prata lite mer om ditt entreprenörskap och så. Så hur kom du in på mat från början?
Jag har alltid, även när jag bodde i Iran, trots att jag var väldigt, väldigt ung, 7-8 år gammal, ännu tidigare, för jag har sedan barndomen har alltid kallats för Maria som älskar mat, eller den glupska Maria, och där Maria finns så finns det goda saker. Så trots att jag var väldigt smal och liten, så åt jag väldigt mycket. Så jag fick, mina föräldrar fick ofta höra släktingar säga att hon kanske har maskar i tarmen, det är inte maten går någonstans. Till och med när jag var vuxen och jag bodde i Sverige något år, åkte jag till Iran på besök, då hade en släkting sagt till sin fru att jag vågar inte säga, men jag tror att Maria måste ha maskar i tarmen eller magen, hon kan inte bara äta som en skogshuggare och
i 20 år ska jag ha haft de här maskarna i 20 år.
Ja, precis. Men jag har alltid älskat bara mat, inte bara äta, utan jag gillade att skapa nytt. Jag älskade att skapa nytt. Löste mig in i köket och experimenterade nya rätter, och jag ville inte att någon skulle komma och se, för jag ville alltid uppenbara saker och ting, eller presentera dem, överraska folk, överraska min familj eller mina gäster. Mina klasskompisar bjöd jag ganska mycket på, men de måste alltid sitta i ett annat rum tills jag var färdig. Så jag utgick ofta från min mammas rätter, men gjorde det annorlunda. Så jag blev väldigt duktig, jag blev en mycket duktig kock. Och inte bara själva matlagningen, jag har alltid varit också intresserad av just sambandet mellan mat och hälsa, hur man kan be hjälp av arter och frukter och grönsaker bota eller förebygga sjukdomar. Jag läste väldigt mycket och böcker om det. Ofta satt jag med gamla tanter i släkten och hörde när de sa att ja, det är någon som har svalt en daddelkärna. Vad ska man äta för att det ska bli bra? Eller man har ont här på vänstra sidan av nedre delen av levern. Vad ska man äta? Och det här beror på det och det och det. Så jag kallades ofta för häxdoktor. Det var mitt smeknamn eller öknamn. Och så kom jag till Sverige och sökte mig till kostekonomutbildning, och jag hade absolut ingen aning om vad det handlade om. Jag tänkte att ja, jag har fått bra poäng på matte, komvux, och det är kost, ja, jag gillar mat, kost betyder mat, ekonomi, matematik, fast de hade nästan ingenting, utbildningen hade inte så mycket med det att göra. Så började jag läsa det, och det var ganska tufft, men när jag var färdig så kände jag att trots att jag var verkligen skoltrött, kände jag att jag kan aldrig få ett jobb som en invandrare. Jag kan aldrig få ett jobb som kostekonom när mina andra kurskamrater, för alla var svenskar, om de är också med och ska söka samma jobb, jag kommer aldrig få det jobbet. Då måste jag ha någonting extra, då måste jag ha någonting utöver alla andra för att jag kanske kan få jobb som kostekonom. Så när jag läste till dietist, fortsatte läsa till dietist, Det var för att bara ha ett titel på mitt visitkort, en titel på mitt visitkort. Inte, men sen efter bara första terminen så tänkte jag, wow, det här är vad jag vill. Det här gillar jag, det här är jag, nutrition, näringslära. Det här vill jag. Och då läste jag för livet, då läste jag inte för poäng. Och då läste jag inte för att jag ska skriva perfekta tentamen. Utan jag var betydligt mer avslappnad, jag brydde mig inte så mycket om poängen. Men jag var väldigt duktig i skolan.
Får jag gå tillbaka till det också när du sa att om du skulle tävla mot dina, eller vad säger, de som gick i samma klass som dig till exempel, att du inte skulle få jobbet, så därför vill du få liksom en expertis på någonting och vara lite bättre. Det känns som att du har känt så hela livet att du måste liksom ge dem där 110%. Vad tror du att det kommer ifrån?
Det kommer från Sverige. Tyvärr är det så. Sverige är som USA och Kanada. Här ser vi inte våra emigranter som i USA nästan från, eller Kanada som första dagen som iranska eller svenska amerikaner eller svensk iranier eller svensk libaneser. Eller, utan de är invandrare. De är utlänningar. De är inte en av oss. Och då känner man, är man en invandrare som har väldigt höga krav på sig själv och man vill inte underkasta sig, man vill inte tas som en utomstående till någon som måste nöja sig med något mindre, då måste man kämpa, då måste man vara, ibland måste man vara betydligt bättre än många andra. Både det och sen det andra, det beror också på vilken bakgrund man har. Jag kom från ganska bra förhållanden, för att inte säga väldigt bra förhållanden. Mina föräldrar hade bra, vi hade väldigt bra ställning i den här lilla hemstaden som vi bodde, eller som de fortfarande bor. Och den är flera gånger mycket större än Uppsala som är Sveriges fjärde största stad. Med iranska måttmätt var det en småstad. Säger man deras namn fortfarande då alla vet vilka familjer Masumi är och vilka de är. Så från att nästan vara en liten bortskämd prinsessa till att vara noll, absolut noll, hamnar man i en miljö, det är inte någon som längre tycker att man är bäst eller vackrast eller kändast eller roligast, vilket alla tyckte det. För då, därför säger jag ofta till min omgivning när jag åker till Iran, även till mina vänner, låt era barn kämpa även om ni har bra ekonomi, även om ni har det svårt, för ni vet aldrig om de kommer, om ni drabbas av fattigdom, svält, om de kommer att hamna någonstans i världen där föräldrarna inte kan vara och ta hand om dem eller vara överbeskyddande. Men jag var inte utrustad till det. Därför för mig blev det en jättestark och negativ kris. Klassresa neråt. Och det här förstår ofta inte folk och tror att alla som kommer till vårt land, till Sverige, de kommer hit för att få bättre ekonomi, bättre leva bättre, och alla kommer från väldigt sämre förhållanden och nu har de hamnat i Europa och det är så fantastiskt. För många invandrare, de lämnar allt, de lämnar hem och pengar och ställning och sina djupa rötter och starka sociala relationer och nätverk och sen börjar de här från noll. Och just min bakgrund gett mig jättestark självförtroende eller självkänsla, och det hjälper mig fortfarande idag, för då hade jag någonting, för jag hade sett det som är bra, det som är fint, och då hade jag någonting att se fram emot och eftersträva för att få det. Har man inte sett någonting så kan man kanske, eller har man inte haft det bra, så kanske man kan nöja sig med någonting som är, ja, bara jag har lite mat att äta så är det bra. Men har man haft det riktigt bra, så vill man gärna. Man kan inte nöja sig med någonting som är sämre. Och det blev min drivkraft. Att jag kunde inte acceptera att någon såg mig som om jag... att jag måste vara tacksam hela tiden. Jag måste vara underlägen. Nej! Varför ska jag göra det? Och även det än idag kan jag känna mig väldigt, väldigt hemma i alla miljöer. Och jag har också, jag tror att jag har i mig lite så här revanschkänsla. Är du dum mot mig, då ska du få igen. Inte genom att jag ska vara dum tillbaka, enbart genom att nu ska jag vara ännu duktigare. Nu ska jag visa att du hade fel. Eller nu ska jag visa att du kommer att ångra dig att du har varit så respektlös mot mig. Att du fick mig att gråta vid den bjudningen eftersom du behandlade mig som om jag var sådär. Och det har alltid varit mitt sätt och kämpa ännu hårdare, kämpa ännu hårdare.
Det kan jag känna igen. Jag tror att det är många som känner igen det. Det kan vara allt ifrån, jag till exempel är ju uppvuxen med dyslexi. Jag har ju fått höra så här på arbetsplatsen någon gång som någon har sagt i ett mejl så här, är det nu din jävla dyslexi? Alltså för att man har skrivit fel eller gjort någonting som inte egentligen har varit min dyslexi utan för att peta på. Det är ju sånt som jag ofta kan tänka på. Bara den där jävla idioten, jag ska visa honom. Att det gör ingenting, att man har, bara för att man har dyslexi ska inte det vara ett hinder. Vad det än handlar om så har man ju såna där liksom djup som man kommer ner i. Men då ska man bara göra revansch istället av det.
Just det. Och det är jätteviktigt det som du säger, för det är många som är så korkade som tror att jag bara för att jag ger bilden av att jag är tuff och jag är stark och att jag är hårdhudad så tror de att det är någonting som fastnar på mig, utan att jo, när folk är dumma mot mig, jag gråter, jag blir nedstämd.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
I långa perioder, jag blir jätteledsen och jag vill ge upp.
För till exempel när du startade igång ditt företag, det känns som att du fick nys om det när du också lagade jättemycket mat till vänner och bekanta och släkt och sådär. Och att många hade mycket frågor kring mat. Var det där det uppkom att så här, det här kan jag göra en business på?
Ja, det, jag tror det. Jag tror att det hände. Idén kom när jag gjorde min praktik, när jag läste till kostekonom. Gjorde min praktik på en stor skola i Uppsala. Då kom jag på idén, presenterade för chefen där på skolan, kostchefen. Och det var, jag tror det var några hundra, om det inte var 1000 elever. Att låt mig göra om era produkter, för de hade några butiker, en kiosk, två kiosker tror jag, som sålde allt från godis till chips och ja, smågåsar, och det var nästan som en 7-Eleven butik där. Och då sa jag att jag gick igenom deras varor som de hade, och då sa jag till henne att jag kan se till att ni får intressantare varor eller produkter i era två butiker med billigare pris och nyttigare produkter, så jag vill gärna röra om här lite. Och det gjorde jag, och jag presenterade idén för henne och jag tog kontakt med alla leverantörer, och då blev det väldigt lyckat. Eller att hon såg potentialen, och sen fick jag också väldigt mycket gott självförtroende. Och att i det här praktikarbeten, i samma i mitt praktik där gjorde jag lagade mat, internationellt mat under en hel vecka. För de hade ganska många barn från andra länder. Och då annonserade vi det i skolans tidning och vi satte affischer. Allt det här var på mitt initiativ. För annars var det att jag skulle bara en dag stå och göra någonting. Men nu ska det bli en vecka och jag la ner så mycket tid av min fritid. Och att jag sa att vi ska arbeta med reklam och marknadsföring. Och vi ska gå ut och se till att alla elever vet vad som ska hända från och med måndag. Så det här var allt som jag tyckte att det var jätteintressant. Det var väldigt roligt, så jag var verkligen brann för det. Och det blev så stor succé. Det blev en sån succé så att barn som, eller elever som sällan brukade äta i matsalen, de köade. Det var korridorerna var långa. Och att min mat var, blev så uppskattad. Det blev så uppskattat. Så en dag när universitetsläraren var där, för hon gick runt för att på allas praktik och såg att jag står med kockmassa och kockkläder och står och rör om i flera hundra liters grytor. Och så kom hon så att, helt fantastiskt Maria, det här är du! Det här är du! Du ser ut som en proffs! Och din mat, allting! Och jag, innan dess hade jag bara tänkt att ja, men det här är bara ett projekt, en så här jobb, praktik, uppdrag som jag ska göra och sen går jag i skolan. Och sen tänkte jag, nej men herregud, jag har lagat mat till flera hundra nästan i mitt liv. Och till vissa fester till 50-60 pers, även om när jag var 14-15 år gammal. Och men det här kan jag. Jag kan, när jag står och lagar mat till 50 så kan jag mycket väl laga till 200. Det går åt samma tid och det är samma kunskaper och det är samma recept. Och då fick jag, just när hon sa de här orden, så tänkte jag att ja, men min mat har också blivit uppskattad.
Men jag tänker att det är ju så det ska vara. Där är ju din bakgrund en fördel. Alltså det är inte att du tävlar. Det är ju ingen svensk som hade kunnat tävla med det. För det var ju bara du som hade den kunskapen. Liksom. Där är det verkligen...
Ja, fantastiskt att du säger det. Just det där såg jag. Men jag har någonting utöver det vanliga. Jag kunde, när jag jämförde med mina kursare, då fann jag... där att jag kan det här kan de inte. De kan inte laga mat till så många. Det är unga tjejer, trots att de var duktiga, som hade kommit direkt från gymnasium. Och jag hade arbetat själv, jag har varit köksbiträde och dietkökskock på sjukhus i Sverige. Jag har arbetat på somrar och på alla helger till dem, så jag kunde både matlagning i köket till patienter, till äldre och i avdelningen, hur patienterna tar emot maten och hur de reagerar, och att jag kunde laga mat till stora portioner. Och då märkte jag att det här, oj gud vad duktig jag är. Och den här insikten kom just under praktiken. Då märkte jag att jag kommer inte enbart bli kostekonom, utan jag är en duktig kock också. Den här kombinationen är
väldigt
viktig.
Men när du då startade ditt bolag, Marias Etnokök, var det främst som ett konsultbolag i början? Eller vad var tanken med bolaget?
Egentligen, jag har nu det här är namnet på mitt enskilda firma som heter Marias Etnokök. Och jag har ett aktiebolag också, som heter Maria Massumi AB. Och aktiebolaget startade jag långt efter, men den enskilda firman, och jag visste inte hur man startar företag. Jag lagade mat till en institution, de ville ha en buffé för 50 pers, och jag gjorde det, jag var student. Jag lagade maten, och sen när de skulle betala så sa de att om du hade eget företag så kunde du göra i alla fall avdrag på dina kostnader. Och så, jag visste inte ens vad avdrag betyder. Så, men, ja, okej, hur skaffar man företag på skattemyndigheten? Så jag cyklade till skattemyndigheten och så sa de att ja, men det är bara att starta. företag. Vad heter ditt företag? Och sen står jag där och säger, etno betyder etnologi och kök betyder läran om, ja, etnologi betyder läran om andra kulturer och sen kök, mat, kök. Och Marias etnokök, sa jag spontant. Så då blev det namnet på mitt företag och jag hade då ingen aning om vad, för jag ville bara, och så tog jag intyget och gick till den institutionen och fick betalt. Jag hade ingen aning om vad det innebar att man ska kunna lite företagande och redovisning och allt det här. Så allt annat kom efteråt.
Men hur ser en vanlig vecka ut för dig nu?
Det är väldigt, väldigt olika. Det är, för numera arbetar jag mest som konsult och det är inte så mycket matlagning, utan jag har utbildningar för andra kockar. Allt ifrån kockar som arbetar på sjukhus, äldreomsorg, skolor, förskolor. Det är föreläsningar, det är matlagningskurser. Och kurser kan handla om allt ifrån livsmedelsallergier till mångfald och religion. Hur man kan servera mat eller måltider till patienter och till matgäster som kommer från andra kulturer. Det kan vara allt från affärsresenärer till våra svenska, ja, med invandrarbakgrund som bor inom äldreboende eller finns i skolor. Och det kan vara uppdrag från livsmedelsindustrin som kanske vill utveckla nya produkter. Så det är både produktutveckling, föreläsningar, matlagningskurser, det är att laga hälsosammare mat, mer vegetarisk mat, mat med tanke på hållbar utveckling, med tanke på omsorg till klimat och till miljö. Jag skriver väldigt mycket också, jag har till och med gjort förstudier eller utredningar för olika myndigheter om svensk livsmedelsexport, om hur landsbygden kan överleva. Så det är inte bara mat går som en, ja just det, en kokbok också. Ja, maten går som en röd tråd i det mesta jag gör, men jag gör väl men min affärsidé alltid har varit och är att använda, utgå från svenska råvaror, svenska bönders råvaror och utveckla dem till spännande produkter, spännande rätter och skapa något nytt. Som är både nyttig, inte vad som helst, både nyttig, gott, vacker framför allt. Och det ska vara just att man använder shot som en krydda i maten, inte som huvudingrediens. Och det är väldigt rätt i tiden nu att man ska inte äta så mycket kött. Så det är, men just mat och hälsa, integration och mångfald, för jag pratar väldigt mycket om de här ämnena i olika sammanhang. Det är som en röd tråd i det mesta jag gör. Och nu på senare tid är jag också väldigt mycket involverad just att hjälpa svenska företag att exportera till andra länder, framförallt till Iran nu som sanktioner mot Iran har upphävts. Så jag är entreprenör, brukar jag säga. Som entreprenör gör man olika saker.
Har du haft någon förebild på vägen eller någon mentor som har hjälpt dig eller någon du bara har sett upp till?
Tyvärr har jag inte haft någon mentor och jag ångrar mig väldigt mycket att jag inte ens har tänkt tanken då. Eller jag visste inte ens, eftersom när jag startade, för det är många som är startade företag, de får hjälp kanske av, ja, av Almi och annat. Jag visste ingenting om det. Jag var en ung student, jag visste inte att det fanns den typen av hjälp och rådgivning på många sätt. Nej, tyvärr har jag inte haft någon mentor, men förebild, jag tror inte att jag har, fast det är så fint att säga att Oprah Winfrey eller Nelson Mandela är min förebild, men jag tror att jag har sett ganska mycket upp till min mamma, eller det har varit så naturligt att ha henne alltid i bakgrunden och nästan härma henne, för hon har varit egenföretagare. Hon har alltid varit väldigt driftig. Hon är en riktig inspirationskälla för många kvinnor i sin omgivning. Eftersom hon har varit ganska udda den tiden, förr i tiden, att en kvinna är egenföretagare, och hon var en riktigt häftig företagare med mycket, mycket starkt nätverk. Så hon kunde bara sitta så fort hon ser att ja, men där och där, det behövs det. Och det är till och med den manliga släktingar som fastnade i något och inte kunde ta sig fram och behövde hjälp på nätverk, så kunde hon bara lyfta på luren och ringa både till sitt eget nätverk, men hon kunde bara ringa till Sveriges, eller iransk TV, till radio och till TV och föreslå saker och ting, eller klaga eller kritisera. Så hon var alltid det här som man sa, wow, vilken häftig kvinna. Och det här har jag tror att jag tänker, ja, jag är väldigt lik min mamma. Man kan förändra och förbättra världen genom att engagera sig, för hon var väldigt, väldigt engagerad. Det är hon fortfarande. Så fort hon ser att det är ett par ungdomar som ska gifta sig och de har inte råd, alldeles främmande människor, ja, men vi kan ha bröllop på vår gård. Jag tror att vi har haft minst 50 bröllop på vår gård, och vi barn fick klä upp oss och vara gäster. Även till fattiga ungdomar som inte ens hade gäster, så fick vi själva plocka fram lite gäster i vår släkt. Så hon har gjort så mycket sådana här saker. Så jag är otroligt stolt över henne. Så har man en som mamma, så behöver man inte ha kanske Nelson Mandela eller Oprah Winfrey som förebild. Men jag tror att det är mycket av det som jag gör. Jag ser det väldigt naturligt. Det faller mig väldigt naturligt att göra det. Att just vilja förändra och förbättra.
Men hur gick du tillväga när du började bygga upp ditt eget nätverk i Sverige? När du kom på att du måste lära känna folk och, som egen företagare?
Det var inte någonting som jag väldigt mål eller medvetet arbetade. Nu måste jag bygga upp mitt nätverk. Jag tror inte att inte ens under mitt arbete när jag eller som företagare, för jag var ganska ung, eller jag var ung, men framförallt var jag ganska okunnig, för jag hade ingen aning om, jag visste inte ens skillnaden mellan länsstyrelsen och svensk näringsliv och Almi och Nyföretagarcentrum. Jag visste inte alls skillnaden mellan dem, vilket det är många företag fortfarande nu inte vet. Men jag var intresserad av att lära känna människor. Jag gick på alla konferenser som jag kunde få inbjudan. Fick jag inte inbjudan, så hörde jag själv av mig och bad att bli bjuden. Och ofta när man är ganska grön, så funkar det. Då kunde jag ringa, till exempel som en student kunde jag ringa till folk och säga att jag får jag komma till, för konferensen kunde kanske kosta 3-4 tusen. Jag är student, jag har inte råd, jag kommer och bara sitter och lyssnar. Jag lovar att jag inte äter av fikat och av lunchen. Och då är alla snälla mot en fattig student. Och sen fick jag alltid både mat och fika. Och sen därför rekommenderar jag ofta till ungdomar att göra det. Var inte blyga. Och det finns alltid möjlighet att komma på häftiga tillställningar och bra tillfälle. Och sen gjorde jag visitkort hemma, visitkort, och delade ut, passade på, och då tänkte jag, vad bra att de tror att det här är någon liten blyg student som ska komma och bara lyssna, medan jag gick och bara pratade med folk och försökte skaffa lite kontakter, vilket jag inte kallade för nätverk. Men bara för att man känner många eller delar ut många visitkort, det innebär inte att man har ett starkt nätverk, utan det är, du går nästa gång, bara de ser dig för andra gången, tredje, men femtionde gången kan de känna igen dig, om de har även upplevt dig, att du har kanske också varit centrum, de har sett ditt arbete, att jag har kanske levererat någonting. Och framförallt det viktigaste, allra viktigaste, att man kan bygga nätverk, på tal om det, är att man sviker inte folk, man lämnar dem inte åt sticket. Går de i pension, får de sparken, byter de arbete, så ska man höra av sig till dem i alla fall, vara vänliga mot dem. Jag hörde av mig ofta. Det var inte för att jag ska dra nytta av dem, för det var folk som hade till och med fått sparken eller bytt arbete. Men jag ville gärna visa att för mig, jag gillade det ju inte. Jag ser det inte bara som ett varumärke eller som en logotyp eller representant av det företaget, utan att och många gånger kanske det räcker att bara 10% av dem efteråt kommer tillbaks och hamnar på toppen eller får någon ställning, så kan de minnas. Människor är inte dumma och vet att att Maria är kanske äkta.
Vad tror du det där drivet kommer ifrån? Alltså att du verkligen gick ut och delade ut alla de här visitkorten och gör det här lilla extra. Liksom, vi har pratat lite om det innan, men vad tror du det grundar sig?
Ja, men det grundar sig i att det finns inte något alternativ. Särskilt när man arbetar för att det här gäller livet. Det här gäller antingen leva eller försvinna. Du har inte något annat alternativ. Och därför driften ibland är att det är nyttigt att du är desperat. Ibland är det verkligen nyttigt att du är desperat. Misslyckas du så har du inte. Du kan inte ringa till dina föräldrar och säga skicka lite pengar, jag kan inte betala min hyra. Har du ett barn, då måste du kunna försörja barnet. Det finns inte något annat. Samtidigt som du själv måste också tycka att det är roligt. För ibland tycker jag det är verkligen roligt. Eller tyckte jag då också, vissa uppdrag. Gud vad fantastiskt. Det här ska sitta några riksdagsledamöter. Eller några av Sveriges främsta journalister som ska lyssna på mig. Och då kanske det blir lite artiklar om det och det. Kommer det ut en artikel, då kan jag skicka det till nästa tidning och säga kolla, DN har skrivit, kan ni också göra någonting? Så jag såg alltid att det ena kunde leda till det andra.
Kan du inte bli trött också ibland, just det här att man måste hela tiden prestera när man då har ett eget företag, att man blir utmattad också att hela tiden?
Ja, jag kan bli utmattad. Förut tyckte jag att men det här, så här är det är en rutin, men nu är det ett par år som jag har bestämt mig. Jag har bestämt mig att jag ska tillåta mig att inte vara jättebra. Jag ska tillåta mig att alltid inte komma ibland nästan en timme innan saker och ting börjar, eller en halvtimme. Jag känner att jag har den positionen som det gör egentligen om det är lunchmöte. Jag tillåter mig att komma till och med 5 minuter sen. Jag skickar bara sms och säger att jag kan bli sen. Jag tillåter mig att säga nej till saker och ting. Och jag tycker att det är väldigt skönt, även om jag har väldigt stark arbetsmoral. Är det kunder som jag nästan aldrig kan behaga oavsett vad jag gör, då tillåter jag mig att tacka dig. Jag tackade nyligen till ett stort företag som jag kände att nej, de blir aldrig nöjda. Oavsett om det här jobbet blir bra, de kommer att vara missnöjda. Eftersom de redan från början krävde så mycket. Det var möten hit och dit och så jag träffar dem och det sitter kvinnor som himlar med ögonen och tittar på varandra. Och det ena vill ha en sak och det andra någonting annat. Och då känner jag att det här kommer inte bli bra. Pengar är inte allt. Jag lägger ner det. Jag skulle inte ha gjort det för bara några år sedan. Aldrig i livet.
Det där är ju lite så här duktighetsfällan också. Det är faktiskt många kvinnor tyvärr som faller in i det. Jag har läst 3 böcker om det där för att jag känner igen mig mycket i det du säger och pratar om. För jag har ju alltid varit en sån som kommer jättetidigt innan ett möte. Jag förbereder mig alltid. Jag är aldrig nöjd med det jag åstadkommit. Men de senaste åren har jag blivit bättre på det. När jag har varit medveten om den här duktighetsfällan. Att det är någonting man måste jobba på varje dag. Också kunna säga till sig själv att så här, okej, men idag har jag gjort väldigt bra ifrån mig. Att man ger sig också beröm. Att man inte hela tiden trycker ner sig själv. Och bara, fan jag skulle kunna gjort lite bättre där. Samtidigt som att det är väldigt bra att ha det också, så måste man lära sig att hitta någon typ av balans. Men det är ju någonting som jag har fått jobba med i många år.
Just det, och jag tror att det kommer med åren, och annars, jag tror att det är, det kommer med åren, och jag tycker att de som är ganska nya eller unga eller fortfarande lite gröna, både som företagare eller ja, anställd, det spelar ingen roll, det är inte bara en egenskap som företagare kan ha nytta av. Man måste kämpa mycket i början. Det är inte, det här är någonting, det här självförtroende som jag pratar om nu, det har kommit efter minst 20-25 år.
För nu har du gett väldigt många bra tips och råd redan genom hela intervjun. Men det är ju oftast vår sista fråga, och det är verkligen så här, kanske mer konkreta råd och tips. Om det är någon som vill jobba just med mat och vill vara entreprenör och göra det du gör, hur ska man ta sig fram? Vad är dina bästa tips och råd?
Det här är, ja, men om jag ska prata om just mer konkreta tekniska saker, är att se till att du har en bra mentor, gärna flera stycken, oavsett om det är föräldrar eller andra. Och att du har någon att tala med, bolla idéer med, och kanske om det går att du har ett arbete vid sidan om och testar på att vara företagare, då är det att du tränar företagandet, inte att du utan några inkomster ingenting alls ger det i något som är väldigt väldigt okänt. Men vet man att man har, man kanske kan ha en pojkvän som man kan leva på ett tag, eller föräldrar man kan leva på, då blir det inte bara liv och död. Har man, fast på ett sätt kan vara också positivt, när man har kniven i halsstrupen, då arbetar man på ett helt annat sätt. Det ger en drivkraft, samtidigt som man ibland blir tvungen att ta även skitjobben, att man underkastar sig saker som man egentligen inte borde göra, att man är, ja, och då är det lättare att man blir utnyttjad också, när folk vet att man är desperat. Jag ser ofta idag människor som tycker att jag är väldigt duktig, och de ser upp till mig och de tycker att det är fantastiskt. Men samma människor har för 20 år sedan, för 15 år sedan, när jag var på första, alltså stod på första framgångsstegen, så har de inte haft det ens i sin vildaste fantasi att jag ska komma långt. Och jag har sett hur de har behandlat mig och folk i min situation. Och nu när de ser att jag finns i de miljöer som de befinner sig, och flera av dem är passé, till och med att jag har kommit, de är borta, utan det är jag som gäller. Och det har, jag ser vilken attityd de har nu mot mig. Det här är så känsligt så jag kan nästan inte få fram orden, men om jag ska sammanfatta det, att anledningen till att jag har blivit så pass tuff och hårdhudad är att jag i Sverige har behövt uppleva ganska många kriser, eller göra ganska många resor, livsresor, klassresor. Jag har gjort många klassresor. Så det ena rådet, ja just det, att du måste göra mycket skitjobb. Du kan inte undvika det. Hade jag inte gjort de här skitjobben, hade jag inte gjort de här lågbetalda slavjobben, så det är omoraliskt att betala till en ung ensamstående mamma. Hade inte gjort det, då skulle jag ha suttit hemma, och då skulle alla de här gästerna som såg vilken duktig matkreatör jag är, så skulle de inte ha sett det. Så det gav mig i alla fall en chans. I annat sammanhang kunde någon av dem säga, oj, Maria Masumi, hon är så duktig och hon har gjort det, åh, din mat är helt fantastisk. Och nästa gång är det när någon känd person ringer och säger, kan du göra maten? Och när man vet att man får i alla fall inte bra betalt, men i det sammanhanget är det flera journalister som är där och ser. Så man måste alltid se mervärdet. Man måste se vad det här ger mig. Det är inte alltid pengar. Så det, man ska inte tro att man redan från första dag kan erövra världen. Det var det jag ville säga. Att skitjobben har vi alla gjort, och vi måste göra.
Jag tycker att det är otroligt viktigt, just det du säger, att ofta så här skit gör att också det ofta kan det leda till väldigt bra saker, och man får se själva helheten, ja, utifrån vad det kan leda.
Ja, men jag tänker även att koppla upp till det som du sa tidigare, att även om det inte är ens egen ett eget företag, att om man jobbar som att det vore det och har den attityden, så lär man sig ju så mycket. Alltså då, även om det inte är din restaurang, om du beter dig som att det vore det,
just det,
så kommer du ju lära dig vad som funkar och inte funkar och hur man ska bete sig. Så att det kanske är värt det liksom ett tag. Det kanske är det man själv tjänar bäst på.
Precis. Ibland håller jag föreläsningar om just hur man kan skaffa sig en jävla anamma och vad man kan åstadkomma i sin roll, även om man inte är särskilt betydelsefull i företaget. Då berättar jag ofta, säger till även personer som står alldeles inte hög i hierarkin, i företagets hierarkin, att försök alltid att göra det oumbärlig. I vilken position du har ska man sakna och säga, åh, idag är inte Josefin här. Herregud, allting står och faller. Idag är inte Nina här, vad hemskt. Och inte att folk inte ens lägger märke till er, inte vet ens vilka ni är. Bara ni kommer in i rummet med ert utseende, kläser med er goda attityd eller med de lilla extra som ni gör och erbjuder folk, eller att ni är så extra trevliga jämfört med alla andra, frågar hur man mår, hur andra mår och hur de har det. Bara det gör att folk kommer att sakna er. Så gör er oumbärliga.
Men typ att göra det lilla extra hela
just
tiden.
Det.
Att alltid vara, så här, vad man än gör för uppgift, att göra det bästa man kan. Det
bästa man kan.
För, och sen vara bättre än alla andra, för då sticker man ju ut just som de där bara små detaljerna som är blommorna.
Just det.
Och man gör det där lilla extra på när man börjar till exempel ha praktik eller när man börjar på ett nytt arbete, så kommer ju verkligen alla ihåg en, ja, som du säger.
Precis.
Och det är ju otroligt viktig egenskap.
Just det. Och vänta inte med att du blir tilldelade uppgifter, utan att du själv hittar på saker och ting och gör det, eller du föreslår själv, eller så fort du gör någonting så går du och säger, vad ska jag göra nu, även när jag arbetade inom äldreomsorgen som jag tolkade kiss och bajs och städade i alla rum och det ingick i min uppgift, men jag även ville själv, jag tyckte att det var så roligt att se pensionärerna, de blev glada, jag gick och rullade deras hår, jag sminkade dem så fort andra kollegor ska sätta på dem klänningar som de dagen innan har använt med fläckar på, och då säger jag, men nej, jag kan ha festklänningar, ja men den använder hon bara till jul, men till jul vet vi inte om hon lever eller inte, vi kan ha det på henne nu, och sen pärlhalsbandet och smink och personal från andra avdelningar, när de passerade vår avdelning så sa de, aha, det märks att Maria Massumi arbetar här, för pensionären har satt med rullader i håret, med de här hårrullarna, det var flera stycken som satt, och sen några gick och klippte deras hår själv, och de hade inte råd att gå till frissan, det här ingick inte i mina uppgifter.
Men det är väl en jättebra så här avslut också, att våga göra det där lilla extra hela tiden, vad man än är.
Just det.
Och gör det oumbärlig.
Gör det oumbärliga. Jättefint. Bra. Ha det så, ja, bra tjejer.
Tack så jättemycket för handen. Det här var en intervju med Maria Massumi som är matentreprenör. Och vill ni läsa mer om henne så kan ni göra det på vår hemsida eller hennes egen hemsida. Det är bara att googla. Och återigen, tack så jättemycket för att ni lyssnar. Och tack för alla fina mejl och kommentarer som vi får. Det betyder verkligen allt för oss. Så vi hörs snart igen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.